Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 13 juni från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop. Och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi kan väl börja med att prata om barn som far illa runt om i världen. För idag så poddar vi nämligen i samarbete med Plan International. Och då vill vi förstås uppmana alla till att bli planfaddrar. Och det är viktigt faktiskt att man är med och stöttar här. För att det handlar om grundläggande saker som alla barn har rätt till faktiskt. Till exempel som utbildning eller att faktiskt bara vara trygga.
Ja, och det är många som skulle vilja bli faddrar men som inte vågar. Men jag tycker faktiskt att man ska ta sitt ansvar som vuxen i ett i-land. Att faktiskt, kan man hjälpa andra människor, framförallt och barn i utsatta länder som Kambodja eller Togo eller Etiopien, länder som ligger extremt långt från Sverige, men det faktiskt finns människor som far väldigt illa. Och Plan International, de jobbar specifikt mot flickor, och det är för att flickor har det sämre än pojkar under sin uppväxt. Det handlar bland annat om könsstympning, att flickorna utsätts för sexuellt våld och väldigt tidiga graviditeter som faktiskt hindrar dem från att utvecklas på samma villkor som pojkar och gör att de bland annat inte kan gå i skolan.
Precis, och man kan ju faktiskt, om man nu inte vill bli fadder för ett specifikt barn, så kan man ju också välja att bli fadder för ett speciellt område. Till exempel så kan man bli något som Plan kallar för flickafadder, att man då stöttar just det här arbetet för flickor runt om i världen, att de ska ha rätt till utbildning och rätt till att vara trygga och inte bli utnyttjade sexuellt eller slagna eller ja, alla andra sätt som flickor och kvinnor diskrimineras på runt om i världen, speciellt i fattiga länder.
Och jag vet inte om det är samma sak för dig, Jessica, men sen jag blev mamma så har jag blivit väldigt blödig. Jag kan knappt läsa tidningen på morgonen utan att det stockar sig i halsen när jag läser om krig och om barn som far illa runt om i världen.
Precis, så jag håller med dig, absolut. Jag tror att det där kommer ju när man blir mamma, så blir man extra blödig, för då kan man på något sätt relatera till sig själv när man ser barn som lider och sätta sig in i och tänka, gud, det där hade faktiskt kunnat vara mitt eget barn, och då kommer det liksom närmare på något sätt. Så att jag tycker bara att alla som lyssnar på den här podden verkligen ska ta och bli planfaddrar.
Och är det så att man är intresserad och vill läsa mer, då tycker jag att du som lyssnar på träningspodden ska gå in på plansverige.org. Där finns all information om hur man blir en planfadder, så det uppmanar Jessica och jag er till att bli. Hej och välkomna till träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström. Och jag har faktiskt bytt ut min traditionella poddsäng mot någon annan säng som har fått bli en poddsäng. Och det är Maria Forsblom. Superroligt, hej Maria.
Hej, välkommen till sängen. Det är inte ofta någon annan får sitta så här, bara rakt upp och ner. Det
känns ganska så privat att få komma in i ditt och Emils sovrum.
Ja, och jag var så glad för att jag bytte sänglakan igår, så att jag kan stolt säga att de är rena. Annars hade det inte varit okej att du satt där.
Vi har ju också man
roligt sällskap här i sängen idag faktiskt. Och det är lilla Milian som ligger bredvid oss.
Men snart Maria, 5 månader.
Snart 5 månader.
Så om det låter konstigt så är det han i bakgrunden.
Ja, det är inte du som flåsar och glömtar. Gör armhövningar.
Ja precis, nej, nu sitter jag still. Så får vi se vad han gör.
Kan inte du kort Maria berätta för dem som inte har koll på vem du är. Vem är Maria Forsblom?
Ja, rent privat då, om vi börjar där, så är jag då nybliven mamma till Milian. Och tillsammans med min sambo Emil som ja, vi har varit tillsammans i 7 år nu.
Ganska så länge.
Ganska så länge, ja det, vi närmar oss faktiskt 8 år till och med. Så att vi blev ju tillsammans när jag skulle fylla 22, vilket kanske är lite ovanligt att man hänger ihop så länge. Men det funkar jättebra än så länge. Vi hoppas att det fortsätter så. Och professionellt så har jag jobbat på TV4 sedan jag började gymnasiet. Och har haft flera olika roller där. Studievärdinna, tog hand om gästerna till att börja med. Och sen blev jag skripta och satt i kontrollrummet. Och la grafik och räknade tider. Men det jag har gjort de senaste åren är att jag är flygande reporter.
Vad innebär att vara flygande reporter på TV4?
Det är, jag tror att det är det bästa jobbet man kan ha.
Men det är ju PT.
Nej, men då får man träffa alla typer av människor. Det kan vara allt från att jag åker ut till att man ska, från att man ska prata om reflexer i mörkret, till att man ska göra något träningsinslag, till att man ska bevaka kungligheter, till att man ska åka till Gotland och bevaka Så mycket bättre. Man åker till Wien för att göra Eurovision. Man gör allt mellan himmel och jord. Och det får ju programledaren också göra i studion. Men det som jag får chansen att göra, det är att vi träffar ofta intervjupersonerna en timme innan, så vi hinner ju snacka så mycket mer än vad tyvärr programledarna får göra i studion. För där är ju, det vet ju du, det är lite in och ut sådär.
Det är lite rullande band effekten.
Ja, precis.
Men det låter väldigt allmänbildande. Alltså att du får lära dig mycket olika saker. På att reflexer i ena änden och Eurovision i andra änden.
Och det var lite läskigt i början, att man kunde slänga sig in på det ena än det andra som man inte alls hade koll på. Men som tur är så får jag får ju oftast i alla fall dagen innan reda på vad det är vi ska åka ut på. Så då hinner man ju läsa på. Mm. Och antingen gör jag det själv eller så får jag hjälp av våra researcher som är helt fantastiska, som kan gräva fram allt man behöver veta. Men det är ju lite utmanande. Och framförallt eftersom man inte vet heller alltid vad gästen ska säga. Och att jag kanske måste ta upp sidor som den inte vill eller sådär. Så det är ju, ja, man måste verkligen vara på hugget. Och är vi på till exempel en...
Men du, den där killen.
Ja, det är Mila som pratar.
Jag kanske skulle... Ja, men jag har en app som vi kan stoppa in i kaos.
En liten tyst knapp.
Ja, precis. Nej, men att man måste alltid hänga med. För att om vi till exempel ska åka till, säg, möbelmässan som återkommer varje år, då kan man göra det väldigt formulär 1A. Liksom, vad är trenderna och sådär. Men man kanske måste hänga med i samhällsdebatten, kanske inte finns kring möbelmässan, men så man alltid är på tårna och vet vad är det senaste, vad har det pratats om och sådär. Och då gäller det att vara det på alla fronter, inte bara sport eller inte bara mode, inte bara musik, utan hänga med överallt.
Men vad är det svåraste uppdraget som du har gjort ute på fältet som flygande reporter, där du var lite extra nervös kanske?
Ja, men nervös är jag faktiskt varje gång.
Ja, du är det?
Ja.
Nervös så att du blir bättre eller nervös så att du är rädd att det ska bli fel?
Jag tror att det är både och. Jag märkte det nu för en vecka sedan ungefär, så jobbade jag live report för första gången sen jag blev mamma för 5 månader sedan då. Och då var jag nervös så att jag tror att det sänkte mig lite. Att jag darrade på rösten och jag är rädd att jag ska tappa. Jag preppar mig så mycket med allt jag vill få ut. Mm. Och det är rädd att jag ska glömma bort det. Vilket då blir bara kortslutning, så blir det verkligen bu eller bä sådär. Mm. Men jag tror när jag väl har jobbat in mig i rollen, eller man ska säga, som precis innan jag gick på mammaledighet, då gjorde jag det så ofta, flera gånger i veckan. Så då blev jag nog nervös, bara så här taggad nervös. Ja, nu gör vi bra sändning av det här. Men jag får alltid upp pulsen.
Vad spännande. Men det mest sedda klippet med dig måste väl ändå vara när du skulle bada i Hällaskåren. Kan inte du berätta?
Ja, men det var så roligt, för att det blev någonting helt annat än vad det var menat. Vi var vid Hällaskåren förra vintern, för att då hade det kommit en rapport om hur hälsosamt det är att basta. Och av flera anledningar som jag nu tyvärr inte kommer ihåg. Men det var blodtrycket gick ner. Det var jättebra att basta.
Allmänbildande,
precis. Och då tänkte jag, för att vi skulle göra lite bra TV av det här också, så började vi högst uppe i bastun och sen så gick vi ner till isvaken, eftersom man ofta badar isvak efter att man har bastat.
Mm.
Så då tänkte jag att ja, men då hoppar jag i slutet av intervjun. Bara det att den här bryggan som vi stod på hade ju då, det hade ju vattnet smält och frusit isen igen eftersom folk hade kommit och gått där. Så det var ju snorhalt. Och jag tänkte, det såg jag inte. Och tänkte så här, jag kan ju inte bara så här, tjuff, ta stegen ner. Så jag måste ju ändå hoppa i. Och så då tog jag sats dessutom för att det skulle bli ännu mer action än vill. Och sen så i sista steget så halkar jag ju. Och gör ett riktigt ryggplask. Och var tydligen väldigt nära bryggan också.
Jättenära.
Men det märkte jag tack och lov inte. Och det gjorde heller inte ont. Och sen så var jag så fylld av adrenalin, så att det var inte kallt heller när jag kom ner. Men jag fattade inte vilken grej det här blev förrän jag sen kom hem och folk frågade, hur gick det? Och det såg förfärligt ut. Och så jag bara, nej men oj då.
Men, spontanade den lite grann.
Jag spontanade den kan man säga. Ja, den, sen levde det klippet sitt egna liv kan man säga.
Ja, det har blivit viral succé. Ja. Men du och jag har ju lärt känna varandra genom Nyhetsmorgon.
Mm.
Från början så var ju du lite producent och sen så har vi jobbat, du har ju faktiskt också varit programledare på Sommarnyhetsmorgon.
Mm.
Så du och jag har ju också faktiskt gjort direktsändningar tillsammans.
Mm.
Men det senaste året så har ju du och jag gjort en jätteuppskattad och efterfrågad gravidträningsserie som sen då blev Miljans egen träningsserie, ja, när han kom utanför magen.
Ja.
Så du och jag har jobbat ganska så tajt senaste året.
Ja.
Det tycker jag är superroligt. För att,
jag med.
Vi har ju fått jättemycket feedback på de övningar som vi pratar om när det gäller träning under och efter graviditet. Men framförallt mycket av de livsfilosofiska frågorna.
Mm.
Alltså att bli mamma.
Ja.
Du var inne på det här, du sa att du har blivit mer nervös nu när du skulle börja jobba efter att ha varit föräldraledig.
Mm.
Men kan du sätta fingret på någonting särskilt hos dig själv som har förändrats i och med att du har varit gravid och att nu inte bara vara Maria, reporter och sambo utan faktiskt också vara mamma? Vad är det som har förändrats i dig?
Jag tror att jag har fått ett mer lugn, och om man nu jämför eller tar in jobbet också, så tror jag att jag har fått lite mer distans till det.
Mm.
Och jag är fortfarande, jag älskar mitt jobb och vill komma framåt och göra nya roliga saker, men jag har fått känna det här att det finns saker som är så mycket viktigare, och hans hälsa och vår relation går inte att jämföra med något roligt arbetspass eller vad som händer på jobbet. Och har det är jobbet, så skönt.
Har jobbet varit det bästa du har vetat innan? Alltså har det jobbet varit allra favoritsyssla?
Ja, men ja, bland absolut favoritsysslorna, för att det är så otroligt roligt och jag får göra så mycket och utveckla så mycket.
Mm.
Och det gör ju, är ju fortfarande, så det har inte blivit sämre, men det är någonting som har blivit ännu större och viktigare.
Mm.
Och det var så häftigt, för det kände jag från det att liksom han kom ut och de bara la honom på mitt bröst, så kände jag så här, puff, det var verkligen som att stenen föll ner. Att, och all oro som jag hade innan om hur ska jag kunna ta hand om honom, när vet jag att han vill ha mat, när vet jag att han är trött, allt det bara försvann och vi blev, det var liksom han och jag och Emil då, pappan.
Mm.
Att vi blev en liten egen trio, och få känna det här bandet gör liksom att det andra får komma sekundärt.
Mm.
Sen är det inte helt enkelt alla gånger, och jag kan fortfarande ha svårt, i och med att han blir jag på ett sätt, så kan jag fortfarande känna lite att jag måste tänka till så att jag verkligen gör det som är bäst för honom hela tiden, att jag inte bara plisar alla andra.
Mm. Vad kan det vara?
Jo, men det kan till exempel vara om mina vänner säger, ska du hänga med ut? Ja, men det vill jag ju jättegärna. Men det kanske inte är bäst för honom, utan då kanske jag ska vara hemma. Jag kanske inte ska släppa med honom. Eller till exempel här för någon vecka sedan så sprang jag ett lopp. Och då var det så här, ja men klart att han ska med. Det blir jätteroligt för mig, för att jag vill ha med honom och jag vill amma honom. Men för hans del kanske inte var det smidigast att sitta i en bil 10 timmar.
Mm.
Så att jag får ändå så här lite tänka efter, men sätta mig i andra rummet.
Är du spontan? Alltså, är det så att du spontant alltid säger ja och hoppar på saker?
Jag är inte så spontan. Jag planerar otroligt mycket. Men jag vill saker hela tiden. Så att jag har mycket, mycket lättare för att säga ja. Och jag vill säga ja.
Ah.
Men jag måste träna på att säga nej och kanske chilla lite. Eller hur, gubben? Vi ska ta det lite lugnt innan, du och jag också.
Men du pratar om att du hade känt oro under graviditeten.
Mm.
Alltså kopplat till ditt föräldraskap.
Mm.
Alltså, är det någonting som du känner igen hos dig själv? Att du tvivlar på din egen förmåga eller din egen kapacitet?
Ja, absolut, alltid.
Även innan du blev gravid?
Det skulle jag nog säga. Att jag... Det är svåra frågor.
Ja, men det är det här livsfilosofiska som jag tycker är väldigt spännande.
Ja. Nej, men jag tror absolut att jag är en person som tvivlar på mig själv. Sen så bevisar jag ofta att det går saker och ting bättre än vad jag tror. Men det är inte så att jag går in och tänker, det här fixar jag lätt som en plätt. Utan jag oroar mig, och hur ska det gå, hur ska jag göra, och nej, men inte lilla jag. Och sen så då när man blir gravid och man ska klara av det största pusslet i livet, då sköljer liksom oron över en.
Mm.
Med allting.
Hur hanterade du det? Pratade du med någon?
Min sambo är väldigt bra att prata med. Så att han och jag pratade mycket. Och sen så tror jag att jag kunde inte göra någonting heller. Utan det var bara lite att se hur det blev och bara hoppas att jag skulle klara det. Och det har han faktiskt sagt, att du är en bättre mamma än jag trodde. Men vi trodde nog båda två att det skulle vara lite kaos i början. Och ja, men så här, man har ju aldrig ammat innan man väl sitter där och den här ungen ska börja suga. Alltså, hur gör man? Men man ska inte säga, jag växte in i rollen på ett väldigt, eller på ett sätt som jag nu efterhand faktiskt väldigt stolt över, att det har gått så bra som det har gjort. För det trodde jag inte.
Jag är ju mamma till två barn, och jag var så extremt fokuserad och inställd på själva förlossningen när jag var gravid. Alltså det här med värkarbete, vilka smärtlindringar man ska ha, tiden mellan värkarna. Och jag ska inte säga att jag hade förträngt, men jag hade inte alls tänkt på att det kommer liksom ett liv efter förlossningen. Jag tänkte att graviditeten avslutas med förlossning, och sen så är saker och ting som vanligt.
Just det.
Så jag fick ju en liten chock i den stora förändringen i min egen livsstil, som jag kände att jag kanske hade behövt tänka mer på under graviditeten. Alltså njutit mer innan jag blev gravid. Nu var inte
att
det
bara
planerat.
Vara du och sådär.
Ja, och även under graviditeten inte gå och längta efter en förlossning eller att längta efter en bebis. Därför för mig var det ganska chockartad omställning från att bara vara själv till, som du säger då, att i förlängningen ta hand om någon annan och sätta någon annans behov i första rummet.
Ja.
Men jag tänkte på, är du uppvuxen i Stockholm, eller hur?
Ja, i Stockholms förort.
Ja. Hur var som din egen uppväxt nu när du blir mamma? Har du börjat fundera på vad som har format dig till den du är idag?
Alltså det jag framförallt slås av, det är vilket jobb mina föräldrar har gjort. För att vi är tre döttrar och jag är mellanbarnet. Så att det är 1,5 år ner till min lillasyster och 2,5 år upp till min storasyster.
Ja.
Och då tänker jag, min lilla syster kom, vi var 3 stycken som var 0, 2, 4 ungefär. Hajajaj, alltså vad de fick kämpa. Jag kommer ihåg första veckan när jag sa, men vi kommer inte klara av att ta till barn. Eller ta. Eftersom all vaken tid går åt en liten plutt. Ja. Och hur gör man då när man får bli över? Hur gör du?
Ja, men jag är också uppvuxen med 3 syskon, men vi är 3 systrar inom loppet av 3,5 år. Jag tänker också samma sak.
Ja.
Att hur klarade mina föräldrar, framförallt min mamma, det här projektet?
Ja, jag är så imponerad över dem. Men sen så det jag är jätteglad över som de har gjort, det är att jag har känt verkligen under uppväxten att de har varit otroligt närvarande. Och varit med på redan från dagis, på dagis avslutningar. Min pappa var fotbollstränare. Jag spelade fotboll från att jag var 8 till 16 ungefär. Så att vi fick jättemycket tid tillsammans. Vi åkte på många semestrar. De tog med oss på semestrar, även fast vi inte hade så jättemycket pengar alla gånger. Men de prioriterade verkligen att vara med familjen. Och det tror jag har varit att jag är så glad för och vill verkligen göra för honom också. Och det tänker jag kan bli en utmaning i det här jobbet, eftersom det är högt tempo, det är mycket jobb och det är på konstiga tider och sådär. Men jag ska verkligen försöka att kunna vara med när det är, jag hoppas då att han blir en idrottskille på något sätt. Att vara med på tävlingarna eller matcherna på helgerna och kunna vara när det är Lucia-tåg, då vill jag sitta där och se. Och när det är kalas, då ska jag vara hemma och baka själv med honom. Och sådär.
Men hur viktig var fotbollen för dig liksom i formandet av den som du är idag?
Jätteviktigt, tror jag. Jag är en gruppmänniska och gillar att vara i grupp.
Och det fick mig verkligen därifrån. Jag älskade att åka iväg på turneringar och sova i gymnastiksalar på luftmadrass.
Och fnissa hela natten.
Och fnissa hela natten och sitta och göra lagramsor tillsammans. Och jag tror också att det var bra för respekten för andra människor. Dels att alla måste få ta plats. Alla kan inte vara lika bra, men att alla måste få vara med ändå. Och att man kämpar tillsammans mot ett gemensamt mål. Alla behövs. Jag är jätteglad för att jag har sportbakgrunden. Och just lagidrotten, den passade mig bra.
Så du är lagspelare och inte en individuell tränare?
Ja.
Och även idag?
Ja, jag gillar mycket mer att vara i lag. Det är därför jag tror att jag gillar tv så mycket också. För att man kan inte göra tv ensam. Nej. Man måste ha en redaktör, bildproducent, fotografer, sådär.
Men hur kommer det sig att du slutade med fotbollen då? 16 år sa du?
Ja, det var i samband med att vårt lag skulle splittras från att vara juniorer till att det skulle bli damlag. Och jag tror det senaste, eller sista halvåret spelade jag mest för lagets skull, inte för sportens skull. Jag var ganska trött på fotbollen då. Och kände att jag ville inte satsa mer och gå upp till damlaget och träna 4 gånger i veckan och så. Så jag kände att då var jag ganska klar med det.
Vad gjorde du sen då, med träningen?
Sen började jag dansa. Och då gick det från att ha fotbollslår till att man skulle ha ballettbrister. Sådär,
en mjuk övergång.
Ja, precis. Nej, men dansen växte jättemycket för mig ganska snabbt. Så då var det, jag började inte med ballett, utan det började med streetdance. Och sen så var det lite jazzfunk. Men sen så i och med att man skulle göra piruetter och så i jazzen också, så kände jag, men då måste jag ta lite ballettlektioner för att bli bättre på det. Men jag tror jag gick 2 terminer och var väl ingen stjärna där, kan jag inte påstå.
Vad är det som lockar med dansen?
Jag älskar rörelserna. Jag tycker att det är så snyggt med dans. Och alla typer av dans och vad man kan göra med kroppen.
Och i vuxengrupp? Eller var det som en tonårsgrupp?
Nej,
eller
det var mer ungdomsgrupp. Jag var nästan äldst då. Så där gick jag kanske från 16 till 18. Ja, till och med studenten.
Är det någonting som du kan tänka dig att ta upp nu i verkligen vuxen ålder?
Jo, men det skulle jag gärna göra och gå några klasser. Jag och Emil skulle gå en buggkurs också. Men där vi slutade efter 2 klasser, för just den gruppen var inte för oss. Det var inte för enkel faktiskt.
Men hur, du sa att du började jobba på Nyhetsmorgon i princip gymnasiet. Vad har man för utbildning eller för kunskaper för att få ett sånt jobb så tidigt?
Ja, alltså jag började där för att jag praktiserade på Nyhetsmorgon. Jag kom in där via min mamma som är sjukgymnast, som hade en patient som jobbade på Nyhetsmorgon. Och då behövde jag ingen utbildning alls, för att då välkomnade jag gästerna och sådär. Och då, den utbildningen som krävdes, då var väl social kompetens, tänkte jag. Och
det, social skills.
Ja, och det tyckte de väl att jag hade i någon mån i alla fall. Och då jobbade jag med det. Och sen så blev jag internupplärd till det här skripteriet.
Ja, och skripta, vad innebär det rent?
Ja, då sitter man i kontrollrummet. Och dels har man koll på all grafik som läggs. Så när du till exempel är med, så står ju Lovisa Sandström, personlig tränare. Då är det skripten som lägger ut det i sändning. Och samtidigt är det ju någon som sitter och viskar i till exempel Tilde de Paula Ebius öra. Att nu är 3 minuter kvar med intervju med Lofsan, sen är det reklam. Och då är det skriptan som säger.
Hur många tv-skärmar har skriptan att titta på inne i kontrollrummet?
Oj, jag måste tänka. Ja, då, vi har ju 4 kameror i Nyhetsmorgon, så alla de kan man ju koll på. Och sen så är det en ruta för till exempel när jag är ute och gör direktrapporter. Då har de en ruta för att se mig där. Och sen så är det en ruta för grafiken. Och sen så är det utgående bild. Det är väldigt vackert i kontrollrummet, för det är väldigt många skärmar som lyser.
Mycket färger. Men det kan ju vara upp mot 12 skärmar igång
samtidigt. Ja, absolut. Så split vision har jag verkligen lärt mig. Och lyssna på rätt person som pratar, eftersom det oftast är 6-7 som pratar samtidigt. Men så att, för det behövde jag ingen sån där akademisk utbildning. Men sen kände jag att jag vill nog testa på att se om jag liksom kan ha det som journalist också. Så då gick jag en 2-årig utbildning på en folkhögskola ute på Ekerö. journalistik. Och därefter så, när jag hade gjort klart det, så hörde jag mig till TV4 Stockholm som då fanns. Nu har jag inte TV4 lokala stationer längre.
Ja, just det.
Men då började jag som reporter där. Och sen så har jag liksom bara fortsatt. Sen så blev jag programledare där. Och sen så kom ju TV4 News. Och då blev jag programledare för ett nyhetsprogram där. För det var ingen annan journalist på TV4 som ville ha det jobbet. Jag tänkte, nej men det är ju jätteroligt. Jag läser ju ändå nyhetsbladet på dagarna. Du kan lika gärna jobba med det också, med nöje. Så då började jag med det. Och sen lades det ner. Och då kom jag till Nyhetsmorgon som reporter där.
Ja, så det är en ganska så självklar bana om man tittar bakåt i tiden. Att du har liksom jobbat dig igenom alla...
Ja, precis. Den känns logisk, men den har varit lång. Det börjar ju... Jag tror att jag har varit på TV4 nu sedan 2003.
Hur motiverar man sig till att vara på samma arbetsplats så lång tid?
Jag har aldrig behövt motivera för att det är så roligt. Det är superroligt verkligen. Jag sa det till en kompis för ett tag sedan, att jag har inte en enda dag gått till jobbet och känt så här, åh nej. Och den måndagsångest har jag aldrig känt.
Nej. Det är ju ganska spännande. Ja. Vad är det som är det roliga då, om man tänker att jobb ska vara lustfyllt? Vad är det som triggas hos dig av din arbetsplats?
Utmanande, för att se så här, klarar jag av det här den här dagen också?
Svårt.
Och nytt. Lärorikt. Väldigt glädjefyllt. En väldigt glad arbetsplats. Det sa min chef till mig när jag började på Nyhetsmorgon. När du jobbar här kan du inte komma och klaga på att det är tidigt. Alla har gått upp exakt samma tid.
Och vad kan det vara för tid?
Ja, 2:30 går jag upp som tidigast.
Ja.
Så att det är ganska tidigt. Men det är så skönt. Det är ingen idé att komma och klaga där, för att alla är uppe den tiden. Och det gör någonting med teamkänslan, att när alla är uppe, vi är nästan inte de enda, men det är så få i Sverige som är uppe i den tiden. Men vi är det, och vi gör det för att göra TV åt svenska folket.
Ja, det finns ju till och med människor som ligger och sover över på redaktionen.
Ja,
så att det
har jag också gjort några gånger. När man jobbar kväll och sen ska man upp tid, det är ingen idé att åka hem, du var så över här.
Ja. Och i ditt gamla liv då?
För att i mitt gamla liv.
Ja, för nu blir det lite annorlunda. Men träning i vuxen ålder, förutom 2 lektioner bugg då tillsammans med Emil.
Ja.
Vad gjorde du, tränade du innan du blev gravid?
Ja, men sen fotboll och dansen, då helt plötsligt så blev jag en... Jag fick ju gå på gym för första gången. Det var jättekonstigt, för det har inte jag gjort fram till att jag var 16 år. Eller 18 nästan. Så det har varit så. Gym, och då gillar jag mycket klasser. För att få gruppen, tror jag, måste det ju vara.
Ja.
Och mycket aerobik, så man får koreografin.
Göra saker i grupp till musik.
Ja.
Gemensamma rörelser.
Ja.
Mot ett gemensamt mål.
Precis. Ja, och så står någon
allt det som jag, är nästan allergisk mot. Jag tycker det är jättejobbigt.
Nej, jag älskar det. Och liksom man ser alla har olika bakgrunder och är olika liksom duktiga och eller inte motiverade, det kanske alla är, men vältränade. Men alla är där tillsammans och liksom vill få ut det mesta av klassen.
Har du någon tävlingsinstinkt med när du går in på en sån gruppträningsklass?
Ja.
Tänker du att du ska vara bäst i gruppen?
Jag vill gärna lära mig snabbast.
Ja.
Om det är någon dans.
Står du längst fram eller bak eller mitten?
Förut såg jag alltid längst fram.
Ja.
Men det var mest för att jag såg bäst då också.
Ja, det brukar heta så.
Nej, men det kan jag faktiskt säga att det var. Och sen så jag tycker om att se mig själv när jag gör rörelserna. Står jag längst bak så vet jag inte hur det ser ut, för att jag ser mig inte i spegeln. Jag vill ju att det ska se bra ut det jag gör.
Ja.
Så att, ja,
du gillar att träna framför spegeln.
Ja, det gör jag. Men sen så blir det mycket gym också, och jag gillar att springa, så mycket löpband. Förut gillade jag inte att springa utomhus. Det har kommit de senaste kanske 3 åren att jag gillar det.
Och hur kommer det sig? Vad är det som har varit jobbigt med att vara utomhus?
Men jag har inte tyckt om att se längden jag springer. För då vet jag så här, men gud, nu är jag här bort. Nu har jag sprungit jättelångt. Då kan jag inte lura hjärnan att du ska fortsätta. För att, asch, du har inte sprungit så långt. När jag då vet sträckan som... Jag ser ju sträckan jag sprungit. När jag står på löpbandet så är det mycket lättare att tankarna springer iväg. Och att det bara går av sig självt.
Ja.
Och det är lite lättare också. Att det inte går upp och ner och sådär.
Jag som har lärt känna dig jag har ju liksom fått ta del av din träningspersonlighet och din träningsbild av dig själv. Och nu kommer jag liksom lägga fram en hypotes här, så får vi se om du håller med mig.
Ja, spännande.
Jag har en bild av att du
inte ser din egen potential. Och det är ganska vanligt. Jag tror att det är typiskt kvinnligt. Jag tycker ju att du är mycket bättre än vad du själv tror att du är. Mm-hmm. Håller du med om det här? Är det någon bild som du känner igen av dig själv?
Jo, men det kan det nog vara. För att jag tänker inte att jag går och tränar för att jag ska... Jag har inte haft några mål med träningen efter fotbollen. Utan det har varit för att hålla igång och jag vill må bra.
Mm.
Så att jag har nog inte sett mig själv som en person som ska klara av vissa saker. Utan ramlar jag runt lite där på gymmet så är det bra nog. Liksom.
Jag ramlar mellan skitstängen.
Ja, precis. Jag liksom bara... studsar runt där lite.
Ja.
Men jag blev ju väldigt överraskad faktiskt. För att jag gjorde en sak som du kanske inte...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och... sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en, ja men, utbildningsapp kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom, långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja men precis, och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play, men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Jätteglad då för att jag sprang ett lopp för ett tag sedan.
Ja, ska vi prata om det här?
Ska vi ta det nu? Ja, hur var det egentligen?
Nej, men, hade du frågat mig innan?
Nej, det hade, för du har ju sagt så här, inte så länge du är hela, men jag tänker det är bäst att jag håller tyst. Men och då tänkte...
Berätta om loppet först då, för de som inte följer dig på Instagram. Ja, berätta.
Det är ett lopp som heter Wings for Life, som jag tycker är ett väldigt roligt upplägg på det loppet. Då startar alla över hela världen.
Mm.
Det springs, och nu har jag glömt siffran, men det är alltså tusentals över hela världen som springer. Vi har 3000 i Kalmar. Och så startar alla på ett exakt samma klockslag. Och då får alla springa en halvtimme. Sen startar en målgångsbil som kör i 15 km i timmen. Så den rör sig mycket snabbare än vad alla springer.
Så den startar på samma ställe som ni?
Precis.
Mm.
Och sen får du springa så länge som du hinner tills dess att bilen har kommit ikapp dig. När bilen är ikapp, då är loppet slut. Så att loppet blir olika långt beroende på hur snabbt du springer.
Ja, just det.
Och
var sprang man? Man startade i Kalmar.
Ja, och sen över Ölandsbron. Mm. Och sen ut på Öland, så långt ut du bara kan. Och eftersom, jag kollade min runkeeper där på morgonen, och jag hade inte sprungit sen 27 juli 2015. Ja. Då sa ju du bara, nu har det gått 20 veckor i graviditeten, nu får du sluta.
Och det var ju ganska bra, för du fick ju faktiskt lite känningar i höfterna, ja, 2 veckor senare.
Ja, så att det var nog rätt tid.
Ja. För det var några som reagerade nämligen på att jag hade sagt åt dig att sluta springa, fastän du egentligen ville fortsätta.
Mm.
Men jag är ju sån att jag fäller hellre än friar när det gäller träning under graviditet.
Ja, det var bra.
Men 27 juni.
Ja, så att juli. Så att då tänkte jag, ja men jag siktar på en mil, men det kan nog bli tajt, för att jag som längst sprungit 12 km innan
i hela mitt liv.
I hela mitt liv. Ja. Så att vi var ett lag där, Anna Brolin, Soraya Lavasani och Athena Gladiatorn.
Ja, och Anna Brolin, hon håller på med en egen träningssatsning. Hon kör ju i programledare för Gladiatorerna. Mm. Nej, för Biggest Loser.
Biggest Loser, ja.
Ja, just det. Och Soraya, hon jobbar ju på Nyhetsmorgon också och jobbar med nyheterna.
Uh-huh.
Och sen Athena, värsta vältränade gladiator.
Ja. Hon var ju vårt hopp i laget. Men så att vi sa, vårt gemensamma mål, det var att komma över Ölandsbron, för då hade vi sprungit en mil.
Och då hade ni satt ett mål tillsammans i en grupp.
Ja,
ja, för att det gillar du.
Anna hade, ja, det gillar jag. Då var gruppen tillbaka. Anna är ju också nybliven mamma sedan 10 månader. Och Soraya har börjat träna hårt nu, men har inte sprungit så mycket. Så vi kände att det var bra mål. Magda, hon Athena, hon måste ju skrattat åt oss, men hon hängde på i alla fall. Men, och sen går startskottet, och jag kände, men gud, det här går ganska bra. Och jag höll där Magdas, Athenas tempo då. Och sen bara fortsatte. Och målgångsbilen kom fatt mig på 16 km och 850 meter.
Det är helt galet.
Alltså jag fattar inte vad som hände. Jag har aldrig varit med om maken. Och det roliga var att då fanns det ändå lite krafter kvar. Men man ville inte fortsätta springa när loppet är slut.
Nej.
Men det var så roligt. Och man blev så peppad. Det var ju publiken som förde den framåt.
Det var publik längs med hela bron.
Nej, där på bron fick de inte stå.
Nej.
Men då hade jag en bra hare som jag kunde följa efter och bara följa hans tempo. Han peppade alla på vägen och tänkte, honom ska jag följa.
Du gillar det här gemensamma och har någon att springa ihop med.
Ja, jag vill inte få egna äventyr.
Ja.
Nej, men så jag var så otroligt glad och imponerad över mig själv faktiskt. Första gången på länge som jag varit så här, vad duktig jag var. Från att inte ha sprungit någon gång. Det var ju första gången då sen.
Ja. Så lägger du prestige i löpningen på det sättet? Varför var löpningen den första som du kände att du gjort bra, med tanke på hela din postgravida träning?
Ja.
Och...
ja, men det är en bra fråga. Det kanske är för att det har med konditionen att göra, att det sitter i sin fotbollstid, att man ska orka länge. Och...
ja.
Och sen så också att jag verkligen vill komma tillbaka till att kunna springa länge.
Ja.
Och att det här blev ett sånt kvitto som jag inte hade väntat mig. För styrkan och den här postgravida träningen har jag ändå kämpat med och fått resultaten. Men då har jag ju jobbat för dem. Mm. Det här bara serverades till mig. Det var som att någon annan sprang åt mig och sen fick jag...
Du visste inte om att du tränade på det här samtidigt?
Nej, nej. Och det är klart att den träningen har ju gynnat löpningen och att kroppen har liksom fått gå tillbaka och må bra igen. Men jag har inte sett det som att jag har tränat upp mig för att kunna springa igen.
Nej.
Så därför blev det en sån överraskning.
Vad blev du förvånad över? Vad var det som du hade tänkt annorlunda under loppet?
Jag tror det skulle vara mycket jobbigare, att jag skulle få bli mycket mer anfådd. Nej, men hej hjärtat, ska vi sätta upp lite? Jag trodde att jag skulle bli mycket mer anfådd.
Oj. Hur du milade en störtdykning ner här med.
Så, men han ler. Han var bra ändå. Jag trodde att jag skulle bli mycket mer anfådd och få håll, trodde jag att jag skulle få.
Och efteråt då? endorfiner, adrenalin, var du glad eller ledsen? Var du liksom...
Jag var jätteglad.
Bölar du?
Nej.
Nästan?
Nej.
Det var ingen grupp att böla med.
Nej, precis. Athena hade ju sprungit förbi mig, eller så här, ifrån mig. Men jag hade så ont i låren. De hade ju liksom blivit alldeles stumma. Men jätteglad. Och sen så i och med att man stannade då där man blev upphämtad, eller där man blev i...
I kappkörd,
ja. Så stannade man med den gruppen. Så att alla vi hade ju kommit lika långt. Så att det var en sån härlig stämning i den gruppen också. Och bra jobbat, det var långt vi kan och, eller kom.
Och vad mer smak av löpning eller blodsmak? Vad...
Nej, mer smak skulle jag säga.
Vad tänker du då?
Maraton kommer jag aldrig ge mig på. Jag tycker att det verkar helt vansinnigt. Vad håller du på med? Nej, men 4,2 mil kommer jag nog aldrig springa. Men halvmaran skulle jag vara sugen på. Och du sa att det fanns ett lopp där i september.
Ja, Stockholm halvmaraton. Det är ett av mina favoritlopp. Jag gillar ju den banan jättemycket.
Ja, den känner jag mig lite sugen på faktiskt. För att det skulle ju vara... Alltså det här 16,85 kilometer, det är mitt rekord. Far beyond good liksom.
Ja.
Men att kunna klara en halvmara, det vore lite roligt.
Men vad tror du är framgångsfaktorn i din postgravida träning, alltså den träning som du har gjort efter att du fått barn? Vad tror du den har gjort att det gick så pass bra för dig att springa som du gjorde?
Ja, men det som vi har jobbat med jättemycket med grundaktiveringar tror jag var jättebra, för att jag behövde inte tänka på det, utan det satt bara där
med magen och bäckenbotten.
Ja, precis. Och nu bajsar han. Det är bra.
Hej och hå.
Och styrkan, att den har kommit tillbaka lite i alla fall. Och att jag har blivit så glad att man ser att kroppen klarar av att göra saker igen. Så att den här postgravida träningen liksom ger resultat. Så att man ser att kroppen är på väg åt rätt håll. Sen vet inte jag, sen är jag säkert inte helt tillbaka, men att den i alla fall fungerar.
Känner du dig postgravid? Känner du dig som att du är nybliven mamma rent fysiskt?
Nej, det gör jag inte. Sen så klarar jag inte samma vikter som jag gör förut. Gjorde förut.
Vad är det som exempel?
Till exempel när jag gör biceps så har jag haft 7 kilo förut. Det tror jag inte. Det klarar jag inte lika
prosigt.
Utan där har jag 5 nu. Och sen så har jag inte vågat maxa heller, för att jag tänker att kroppen kanske kan ta skada. Jag vet inte. Liksom tar det lite försiktigt där. Och några såna här riktiga magövningar har jag inte heller vågat mig på. Men det kanske jag kan. Jag vet, kan jag det eller?
Ja, tittar man på vårt avsnitt på Nyhetsmorgon i söndags, då såg man ju att du klarar väldigt tuffa magövningar. Men jag tror att det återkommer där än en gång, som jag sa, att du har en bild av dig själv.
Ja, du ser.
Där du är
sämre. Jag tänker på det.
Jag tror att skulle jag ge dig 7 kilos hantlarna i biceps curl, så skulle du nog klara dem. Det är vad jag tror.
Jag får testa nästa gång.
Ja, men vad väger Emilia?
Han väger... vad var det nu? 7 kilo.
Ja. Du ser, det är det enda du går runt och bär på hela dagen.
Ja.
Så att jag tror att det där sitter i ditt huvud ganska så mycket. Men nu när du har tränat dels under graviditeten och efter graviditeten, så har ju du och jag en ganska tydlig plan för din träning. Att det är förbestämt innan hur ett pass ska se ut, vilka övningar det ska ha och så vidare. Är det någonting som du har tränat innan? Ska jag ta mig?
Kom. Ja.
Är du van att träna efter en plan?
Nej, inte alls. Utan det har jag inte gjort sedan fotbollen egentligen. Utan då har jag, för träningen fram tills det här har varit för att bara hålla igång mig och för att jag tycker att det är härligt. Men jag har inte haft några krav på mig själv att jag ska klara 3x12 av någonting med x antal kilo. Utan jag har kört lite vad jag känner för just den dagen.
Är krav bra eller dåligt för dig? Att du ska köra 3x12 som krav?
Jo, men eller jag gillar att ha det som mål. Men sen så, om jag inte klarar det så är det lugnt. Fast jag mår bättre efteråt om jag har klarat det.
För det känns ju som att du gillar att ha press på dig själv.
Ja, det gör jag.
Du gillar att träna med PT.
Ja, fast jag tycker att ni är så dyra.
Pizza också dyrt i så fall.
Ja, men precis. Det kan bli dyrt efteråt när man ska rehabilitera sig efteråt.
Om du ska skaffa barn, fler barn i framtiden, vad kommer du göra annorlunda tror du jämfört med den här graviditeten och de första månaderna som mamma? Har du några så här tankar att komma på så att ajajaj, det där ska jag inte göra om, det misstaget?
Alltså jag har ju varit lite så här naiv, eller så här, men det går väl och det går väl. Så att nu när jag ser tillbaka på, alltså han var ju 10 dagar när vi åkte upp till fjällen första gången. Och det var inte några konstigheter, och jag tvekade aldrig på att det skulle gå bra. Men nu i efterhand så bara, men oj, var han bara 10 dagar och vi satt oss i den bilen och körde upp, och han var ju upp till fjälltoppen och så här. Jag tror att jag kommer vara lite räddare andra gången. För att nu har jag också förstått, jag läste inte på så mycket om själva förlossningen och sådär. Och hade jag gjort det så tror jag att jag hade blivit så mycket räddare än vad jag var. För att allt kan ju gå fel. Det kan ju gå fel på varenda punkt. Och det blir kejsarsnitt, eller det är liksom att hans hjärta stannar, eller att det händer något med mig och sådär. Så att jag tror att jag kommer vara mycket räddare på alla punkter nästa gång. Och med plötslig spädbarnsdöd, jag visste ju knappt vad det var innan.
Och det där känner jag igen för min egen del. När jag var gravid andra gången, då kändes det som att statistiken var mycket tydligare för allt. Alltså jag var också mycket mer respekt, alltså vad ska man säga, respektfull för slumpen. Och att ha otur, som jag inte hade på min första barn. Och jag tänker att vi är 4 syskon och min man, de är 4 syskon, och sen har min man totalt 5 barn. Och man tänker att alla de här barnen är helt, eller människorna är helt perfekta. Då tänker man statistiskt sett så borde det ju ske någon gång snart när det inte går så bra. Så att vi kommer inte att skaffa några fler barn. Jag är väldigt nöjd. Men jag tror att ju fler barn jag skulle, om jag skulle ha skaffat fler barn, så skulle jag nog blivit ännu mer orolig för varje barn.
Ja, och bara så med missfallen, det är väl 1 av 5 liksom försök som blir missfall. Och det pratar man inte om, det har jag ingen aning om. Det är hur vanligt som helst. Ja, men det är verkligen, allt möjligt kan ju gå fel. Så att jag tror att jag kommer bli mer rädd och kanske lite lugnare i hur jag tar med honom.
Vad ska du göra med träningen framöver nu då? Vi säger att vi inte daterar något nytt syskon. Vi skjuter det på framtiden. Om vi tänker att du ska börja jobba, kanske heltid snart.
1 augusti börjar jag heltid.
Hur gammal är Milian då?
8 månader. Eller 7,5 blir det ju. Ja, 7,5 ungefär. Med träningen så, jag tror att jag ska, nu säger jag det här och nu, så får jag väl hålla det då. Jag ska springa halvmaraton i september.
Och du anser dig inte vara en löpare?
Nej.
Nej. Så jag tror att kanske en del blir såhär, ja men det är klart, hon som springer så långa lopp.
Nej men gud, det gör jag verkligen inte.
Du identifierar dig inte att vara en löpare?
Nej. Men jag tror att det som jag tror inte jag kommer ha så många 2,1 kilometers lopp. 2,1 mil slopp i kroppen när jag ställer upp. Utan jag går mycket på kärleken och jublet från publiken. Det är det som får mig framåt.
Folket bär dig fram.
Ja. Jag kommer inte springa runt här på Nacka 2,1 mil.
Nej, innan, som en så här liten uppvärmning. Nej, innan.
Jag kör direkt bara pang på.
Vad vill du göra med styrketräningen? Du har varit väldigt motiverad styrketränare när du har känt att du har behövt det för för att kunna orka, alltså vara mamma. Men nu när du inte har den som motivation längre, nu när du orkar att vara mamma, vad ska styrketräningen ha för betydelse för dig?
Men det kommer nog fortsätta att vara att jag vill kunna lyfta honom och kunna lyfta barnvagnen upp och ner i bilen utan att få ont och sådär. Jag tror inte jag kommer ha så mycket kroppsmål eller sådär att jag...
Du inte få fäng?
Jo, men jag behöver inte ha muskler för det.
Nej.
Eller så här tydliga muskler. Jag vill bara att siluetten ska vara bra.
Vad är ditt kroppsideal? Liksom, vad är den optimala kroppen för dig?
Stark och frisk.
Ja.
Att man ser frisk ut. Och sund. Stark, frisk, sund med bra hållning vill jag ha. Jag tror jag måste jobba lite på den. Så här, brösta upp mig lite.
Ja. Har du alltid haft den synen på ideal? Har det alltid varit kroppsideal även som 15-åring? Med fotbollsbenen?
Nej, de var ju lite för stora.
Det var, enligt dig själv?
Ja, men det var enligt mig själv, absolut. Nej, men jag tyckte inte att det var kul att ha kjol till exempel. För att då kom låren fram alldeles för mycket. Och sen har jag inte kunnat haft skor, sandaler med öppen tå eller öppen fot där fram, för att jag gillar inte mina tår.
Vad är det för fel på dina tår?
Ja, men nu, om jag visar det här nu. Den här mitten tån.
Jag ser då ett par helt på normala fötter här nu. Och det är 5 tår, ja, det är klart, på varje fot.
Jag är jätteglad. Men mitten tån brukar ju vara lång. Min mitten tå är nästan den kortaste. Lilltån är lite kortare. Men det går ju liksom ner som en grop där. Och det här har jag blivit lite internt retad av i familjen. Och sånt har ju satt sig, vet du. Så att jag gillar inte att ha skor med öppen tå.
Det är din största komplex?
Ja.
Och du har varit det även under din uppväxt?
Ja.
Det är ju jättemärkligt.
Hela livet. Och sen så har man kanske inte snyggast fötter när man spelar fotboll. Och det är trånga skor och det blir sådär, ja, lite allt möjligt där, tänkte jag säga. Men nej, men fötterna gillar jag inte alls.
Vad ska du göra om Milen har samma proportioner mellan sina tår?
Jag har sett, han har inte det. Vi kollade det jättetidigt, han har jättefina fötter. Han fick pappans.
Är du glad då?
Ja, jätteglad. Jag tror han också blev väldigt glad.
Generna hoppar över. Jag måste tänka på mina tår. Jag har ju min stortå är lika lång som tå nummer 2 och tå nummer 3, tror jag. Jag är ganska fyrkantiga fötter.
Men det tror jag är ganska normalt. Eller att det blir liksom en sluttande sån där horisont, tänkte jag. Vad heter det?
Sluttande tålinje.
Ja, precis. Men det ska ju inte vara som berg som sticker upp, och sen ett kort berg, och sen ett långt berg, och sen ett kort.
Att ringtån, det är liksom längsta nästan.
Ja, precis. Ja, så är det. Så ser det faktiskt ut.
Men ja. Hade du några andra komplex eller kroppsnojor när du växte upp då? Stora fotbollslår och blygsamma fötter.
Jag har fått pappas ögon. Som syrrorna har haft väldigt kul. Nej, men pappa och jag har mycket smalare ögon,
ja,
än de andra. De har så här stora, öppna, för världen ögon,
ja.
Medan jag och pappa har mandelformade ögon,
ja.
Och det har jag blivit retad för. Och jag tyckte nog att de hade mycket finare ögon också. Jag vill också ha så här stora ögon som mina syrror hade. Men det har jag lärt mig att tycka om,
ja.
Och det är faktiskt väldigt skönt.
Men då måste vi vända nu, för att jag tycker ofta man pratar om att kvinnor ska rabbla upp vad de är missnöjda med. Men vad var du allra mest nöjd med ditt utseende eller din kropp eller saker som du var bra på när du växte upp? Vad var liksom din...
Jag har, sen jag var lite, om man ser bara till mig som person, det som jag nästan mest stolt över mig själv, det är att jag inte ger mig.
Envis
så in i Norden. Och det tror jag kom från att när jag var jättesen med pratet,
ja.
Händer det grejer där i blöjan igen?
Jag vill ta din uppmärksamhet
här. Ja, precis. Nej, men jag var jättesen med talet, började prata ungefär först när jag, alltså började prata så att mamma och pappa kunde förstå mig,
ja.
När jag var 4 ungefär,
ja.
Vilket gjorde att då hamnade jag efter där. Sen hamnade jag efter med läsningen. Och sen så när jag började med fotbollen, jag var sämst i laget. Pappa var så här, men nästa gång träffar Maria bollen i alla fall.
Så... Positiva pappa.
Ja.
Tur att vi har några vuxna som kan stötta.
Ja, jättetur. Men så att jag har alltid fått kämpa liksom.
Hade du dåligt självförtroende på de områdena också?
Nej, jag har nog inte fattat att jag varit så dålig som jag var. Utan jag har liksom bara malt på ändå, för att jag ville kunna liksom spela lika bra som alla andra utan att lagt någon värdering i att jag då har varit dålig, utan bara att jag vill framåt och mer. Och det har ju följt med mig hela livet på många olika fronter.
Har du fått jobba hårdare än alla andra när det gäller språklig kommunikation eller skriftlig skriva och...
Ja, absolut. Och jag gick ju till svenska lärare och när man för att då kunna lära eller läsa bättre. Och i lågstadiet så hade man ju, fick man böcker med svårare eller enklare text. Mm. Och då fick jag alltid boken med enklare text.
Mm.
Och det tyckte jag var så jobbigt, för då när man skulle ha högläsning i klassen så förstod ju alla klasskompisar att jag hade den enkla boken för att de hade en annan text.
Ja. Men det att ha fått jobba hårdare under din uppväxt har kanske då betalat sig senare.
Ja, men det tror jag.
Att du är van att jobba hårt.
Ja. Så det var inte så, kanske inte var så kul då, men jag är jätteglad för det nu. Nej, men och sen så det som jag...
Envishet var det som du är allra mest stolt över hos dig själv.
Ja. Och sen, vad sa du, kroppsligt också, eller?
Ja.
Nej, men jag tycker att jag har...
Inte vad andra tycker om hos dig, utan vad
nej,
du själv,
vad jag själv.
Och det är intressant att det är ofta svårare att berätta vad man tycker om hos sig själv än vad man inte tycker om hos sig själv.
Ja. Men om jag ska vara snäll mot mig själv, så tycker jag att jag ser det som jag vill vara, tycker jag någonstans att jag ändå är. Alltså så här, att jag ser frisk ut och proportionerlig. Silhuetten är fin på mig.
Är du uppvuxen med människor som har haft sjukdomar när det gäller kropp och som
ja,
har sett
min lilla syster har haft anorexi.
Har det påverkat dig på det sättet, just att vilja se frisk ut?
Absolut. Ja, verkligen. Man blir väldigt mycket mer medveten om kroppen när man har den sjukdomen i familjen. Och att jag vet att jag var en för... det är nästan så att jag börjar gråta nu. Det är 10 år sedan och det är fortfarande sådär... Nej, jag visste att jag var en förebild för henne. Så att jag vill absolut inte på något sätt få henne att tro att jag var rädd för maten eller att jag liksom försökte vara smal, utan att jag liksom ville visa på att man ska vara stark och man ska vara frisk liksom. Och frisk är inte den bilden som hon har.
Att du fick kompensera och leva över åt andra hållet.
Inte leva över, men alltså när vi, då bodde ju alla hemma. Och att ja, men jag kanske tog lite mer mat än vad jag skulle gjort egentligen, för att visa henne att det är inte farligt. Ja, men liksom, jag ville visa på ett sunt ideal, men att man också kunde träna utan att det behövde bli hets. Och att man kunde, och framförallt att jag tränade för att få må bra och inte för att bli av med kalorierna som jag hade ätit 3 timmar innan.
Är hon frisk idag?
Ja, världens vackraste.
Kan du se hennes problematik hos andra människor idag? Kan du se, har du blivit...
alltså, det är så svårt, för att vi lever i ett sjukt samhälle. Det var en som jobbar med anorexi som sa att det är svårt att vara friskt för samhället är sjukt. Så att alla är ju sjuka, för att det är sån otrolig hets kring mat och träning och utseende och sådär. Men när jag går på stan så reagerar jag ju så fort jag ser någon med anorexi, och det händer ju titt som tätt. Senast när jag var inne i stan förra helgen så var det en tjej som var på tok för sjuk. Och, men det är svårt, jag vet, man kan inte göra någonting heller. Och man ska kanske inte göra någonting heller. En gång så sa jag faktiskt till en tjej som jag såg på tunnelbanan att, eller de satt och pratade sådär, att min pojkvän tycker att jag ska gå ner några kilo. Och då ringde så här varningsklockan direkt.
Du satt och lyssnade på de här bredvid.
Ja, precis, jag kände dem inte. Och det är ofta så, eller det kan börja så, med någon oskyldig kommentar från någon så här, och du har lite mage, vad gulligt, eller så här. Det vill man kanske inte höra, och då börjar man och skära ner på maten eller så där. Och då sa jag bara innan jag gick av att min syster har haft anorexi, jag vet. Jag repar mig inte från det här, där jag röstar.
Min syster, det får vara så.
Min syster har haft anorexi, och jag vet vilket helvete det är. Börja inte konstla med maten. Och då de satt ju där och var så här 2 coola tonåringar, så de liksom inte avfärdade det, men så här skrattade lite. Men jag hoppas så att det ändå någonstans liksom bet i dem, att de inte, att man inte ska börja med det, för man fattar inte nog förrän det är för sent vilken liksom, vilken skit man sätter sig i, som är så otroligt svårt att ta sig ur.
Och jag möter ju de här kvinnorna som har räknat kalorier varje dag i 20 år. Och som alltid belönar sig med att ligga på underskott. Det bästa är när man har ätit mindre än vad man har gjort av med. Varje dag.
Och det är så svårt för dem, för att även om de försöker komma tillbaka till att tänka mer hälsosamt och så, så blir de ju aldrig av med kunskapen av vad en banan, hur mycket kalorier den innehåller och hur mycket spagett och kött för så är. Och samtidigt måste de äta det som då är så farligt för dem. Så att det är hemskt sjukdom.
Hur har det påverkat dig som du kommer vilja vara som förälder? Alltså när det gäller socker socker, att äta godis, att äta pizza, chips. Och har du funderat över hur du kommer ställa dig till det åt båda hållen? Alltså att överäta eller underäta för barn?
Men jag tror där blir man nog lite som sina föräldrar också. Vi har haft så här lördagsgodis, det är okej, men inte under veckorna. Men det är ju mer för kroppen inte mår bra för mycket godis. Och sen kommer vi äta pizza någon gång, för då är det fest, men inte hela tiden. Men det är nog mer för vad kroppen behöver och vad kroppen ska ha. Men jag skulle aldrig få för mig att sitta och säga ja, mamma äter ingen middag för jag hade sån stor lunch. Eller, eller gå på någon så här 5-2 och bara nej, idag äter jag ingenting. Det är min fasta dag. Mm. Eller sådär. Alltså jag kommer vara väldigt försiktig med det. Och det har jag nog fått lära mig via att jag vet liksom hur små kommentarer kan sätta sig i folks hjärnor och då växa till något mycket större, som det såklart den kommentaren inte var menat att det skulle växa till så stort. Men det vet man aldrig hur den andra personen tar emot det.
Är du glad att du har fått en son och inte en dotter?
Jag är jätteglad att jag fick ett barn, för det trodde jag inte att det skulle gå så lätt som det gjorde, för att jag har en hormonsjukdom som gör att jag inte har ägglossning varje månad. Så att min gynekolog sa att det kunde bli ganska svårt. Så att jag är jätteglad att det blev ett barn överhuvudtaget. Mm. Och nu i efterhand är jag jätteglad att det blev just han. Och att det är en han. Jag tror att vi kommer ha jättekul. Sen kommer jag förhoppningsvis få en tjej också, för att jag vill ha en av varje. Och hade det inte blivit det, eller blir det inte det, utan det blir två killar, så tror jag att de kommer ha sjukt roligt tillsammans. Så då blir jag jätteglad av den anledningen också.
Tror du att du skulle vara annorlunda som mamma mot en pojke eller en flicka, en dotter versus en son?
Åh, vad svårt att säga. Nej, jag tror inte det, jag hoppas inte det.
Jag sörjde ju ganska länge att jag inte fick några döttrar. Jag tror att jag hade blivit väldigt bra flickmamma. Alltså att jag hade kunnat göra bra döttrar, för att jag själv tycker att jag är en bra kvinna. Jag tänker att, men jag tror att jag också är bra på att vara pojkmamma, därför att jag kan forma pojkar som jag tror kan bidra till samhället på ett bra sätt.
Ja men ja, jag har inte tänkt så. Jag tror jag är en bra mamma oavsett.
Ja, jättebra. Intressant.
Det är väldigt spännande att få bli mamma. Jag är jätteglad att jag får följa den här killen förhoppningsvis hela mitt liv. Att det fortsätter så som det har börjat.
Ett stort tack Maria för att du ville vara med i Träningspodden och dela med dig av din historia. Det här blev ett samtal som jag tror varken du eller jag var förberedd på.
Nej.
På vändningen. Och jag tror att våra lyssnare verkligen kommer att uppskatta och tycka om att vi pratar om de här sakerna. Föräldraskap, ideal och ätstörningar under uppväxten. Maria Forsblom, du finns ju på Instagram. Man kan gå in och följa dig där. Och sen så finns ju du på Nyhetsmorgon i större utsträckning efter sommaren.
Men
du gör ju ganska mycket gästinhopp. Och ni har ju säkert sett Maria under Eurovision lite extra nu i helgen.
Ja, den veckan var intensiv.
Gå in på iTunes eller i podcastappen, och så får ni betygsätta Träningspodden. Gå in och ställ frågor och funderingar på vår Facebook-sida och på Träningspodden på Instagram. Så tar vi alltid med er era frågor och funderingar och tankar och ämnen in i Träningspodden. För vi gör ju faktiskt podden tillsammans, alla vi som lyssnar. Stort tack Maria.
Vad kul att du ville komma och sitta här med säng.
Besöka Lilian och poddsängen ute i Nacka. Tack så mycket, hej.
Hej då.
Producerat av Perfect Day Media.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned, We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.